säger jag, för att jag får komma hit till er ikväll. Jag är lite nervös. Det här är inte jag så jättevan med. Jag är för sig van att föreläsa och göra det ibland. Kanske lite arbete med då. Men det här är lite annorlunda. Och speciellt för mig. Och som ni ser på presentationen så ska det handla om att komma ut som allierad i frikyrkan. Och då kan man ju fundera på om man kan göra det ens. Men först tänkte jag bara snabbt presentera vem jag är. Anna-Karin sa ju att jag heter Ulrika Davidsson och att jag kommer från Värnamo, och det stämmer. Ursprungligen så är jag uppvuxen och född i Örebro. Så att det är där som jag då är. Häng med här nu. Ser ni vad det står? Den här som blimpar upp. Född in i den här frikyrkan. Ja, jag misstänker att några av er i alla fall känner igen det här. Han är min sång och min glädje. Gör en familj av alla en enda jättestor. Och du vet väl om att du är värdefull. Och Gud tycker om alla stora. Gud tycker om alla små. Även om det regnar eller himlen är blå. Gud tycker om oss ändå. Ja, de här stroferna på sånger och det här. Det har ju satt sig i hjärtat på något sätt. Det har ju, det sitter ju här inne. Och det är så tryggt. Och man visste ingenting annat. Nu får ni ursäkta att jag kommer använda ordet man. Jag har försökt att inte göra det. Men det låter tuntigt, tycker jag. I skrift brukar jag inte göra det. Men nu gör jag det idag. Så att ni får överseende med det. Hoppas att det är okej. Jo. Och det här att jag kände att man var älskad och man var trygg. Och, så det var så mycket goda minnen, den här uppväxten i frikyrkan. Och jag visste ju inte så mycket annat. Och det var ju det här jag visste. Det var det här som jag var född i, som sagt. Och vi satt där i ringen i söndagsskolan och höll varandra i handen. Och vi fick lära oss att ta hand om varandra. Och det kanske till och med är någon av er som har varit lite förtjust i de här bröderna. Någon av dem.
Ingela.
jag avslöjar ingen. Och sen att växa upp inom frikyrkan. Som ung tjej. Då förväntas man vara präktig och duktig. Och samtidigt så är man så fylld med den här skammen. Därför att man vet att man vill vara duktig och präktig, men samtidigt så brottas man med det här att man ju faktiskt inte tänker duktigt och präktigt. Man handlar inte duktigt och präktigt och är långt ifrån duktigt och präktig ibland. Så att det blir den här panikbönen och man fattar någonstans att jag är inte tillräckligt bra. Och paniken man har känt många gånger att Jesus kommer snart, det vet vi ju. De har vetat hela livet. Frågan är bara när. Men det är snart. Och då tänkte jag hela tiden att jag duger inte och jag kommer inte att följa med. Så det är ju en panik som har varit i bröstet. Så att jag kan inte säga att en uppväxt i frikyrkan varit svartfri eller helt bekymmersfri. Det har också handlat om mycket skav. Och jobbigheter som jag egentligen inte har förstått förrän nu. Vad egentligen jag har varit med om. Och vad jag har varit rädd för. Den här bilderna kanske inte är precis om mig. Men jag tycker de är lite härliga. Och jag tycker att de symboliserar lite ytterligheter här. Min favorit, jag tycker på mina favoriter båda bilderna här. Men man växer upp och man gör sig lite fri. Och man kommer ut i andra sammanhang. Och studietiden är ju en sån tid i livet. Nu kom jag ganska sent ut i studietiden när jag beslutade mig för att börja på universitet. Och jag hamnade i Norrland. Vi pratade ju om det här innan. Jag hamnade i så långt ut som i Boden av alla. Jag fick titta på kartan för att veta vart det låg, i Sverige. Jag visste inte vart det låg. Men jag såg att det låg där uppe. Och där så började jag på Luleå tekniska universitet och studera. Och då hände någonting i mig, för att i kyrkan så var det ju nästan inte fult, men man fick ställa vissa frågor, men inte alla. Och frågor var inte alltid så populärt. Och ibland fick jag höra hemma att du ställer så dumma frågor. Vi ska inget veta. Du får veta sen. När vi kommer hem till Gud så får vi svar på allt. Och det var lite fint, det var lite vackert att inte veta. Så att ställa frågor var inte det här, det var inte den bästa grenen i frikyrkan. Faktiskt. Men här blev frågorna ett måste. När du går på universitet så duger det inte att säga att jag tror nog att den här tesen kan vara bra. Jag tror nog att den här behandlingen för den här patienten skulle kunna funka. Jag tror att hon eller han skulle kunna bli hjälpt av det här. Det går inte. Du måste veta. Eller du måste ha evidens, som det heter, för att någonting fungerar. Man hamnar i forskarvärlden och där är frågan jag måste. Och sen hamnar man ju då med studiekamrater och man sitter och frågar, pratar och diskuterar och frågor kommer där. Och sen som det är när man är en frikyrka, då ska man berätta att man är kristen. Det ska man helst göra första dagen. Så att folk vet vem man tillhör och vem man är. Och helst ska man ju faktiskt ha med sig några frälsta ifrån den här utbildningen också, så man får börja i tid. Men man binder ju, man binder ris på sin egen rygg, men i och med att man säger det så kommer ju de här frågorna som ett brev på posten. Jaha, får du dricka öl då? Går du ut och dansar då eller? Men du, det här med homosexualitet, det får man inte vara när man är i kyrkan. Det var nog en av de första gångerna som de här frågorna kom och liksom kom över mig så tungt, som sagt. Man hade nästan inte, man hade ju egentligen ingen större utrustning, man var inte utrustad för att svara på det här. Men ändå försökte man att med hela handen säga att så här säger Bibeln och jag tror så här. Och så här säger Gud. Yeah, right, säger de då. Så att det var liksom att komma ut i en helt annan värld. Och försöka förklara någonting som låter så främmande. Och konstigt. Nu hoppar vi långt fram i tiden. Jag träffade min man på den här utbildningen uppe i Boden. Min man som jag är gift med idag och som jag bor tillsammans med i Värnamo, och vi har tre barn tillsammans. Vi träffades på den här utbildningen och ja, nu ska ni få höra. Vi fick barn, vi flyttade ihop, fick barn och gifte oss. Nu var det sagt. Och sen flyttade vi till Småland så småningom med vår lilla familj. Och min man kommer också från frikyrkligheten och jag är uppvuxen i frikyrkan. Så vi sökte oss till frikyrkan. Och jag har sjungit väldigt mycket hela mitt liv och på alla möjliga konstiga konstellationer. När jag bodde i Örebro så var det sång och musik väldigt, väldigt ofta. Och så blev det även här då när jag kom till den här frikyrkoförsamlingen som vi valde att gå med i då i Värnamo. Den här frikyrkoförsamlingen var min mans barndomsförsamling. Så där hade han några kompisar och mina svärföräldrar var där, lite släkt och vänner och så i övrigt som fanns i den här församlingen. Så det var tryggt och betydligt bra. Och så kom ju frågan, kan du ta hand om sången på söndag? Och sen kom frågan, du den här terminen, kan du ta hand om, vilka söndagar kan du ta hand om sången och ansvara för sången på gudstjänsten? Och de här kom ju höst och vår, de här frågorna, vilka söndagar kan du ta? Och så var det ju, man ansvarade för sången och sådär. Men sen gick några år och då ringde valberedningen mig och frågade om jag ville gå med i styrelsen. Och jag blev både glad och förskräckt på samma gång och tänkte att ja, det är det jag göra. Och jag hade varit med några år och man hade ändå sett att ja, men det finns saker vi kan göra bättre här. Och jag har en del idéer och vad roligt, nu ska jag vara med och påverka. Jag vet inte om ni tycker om de där styrelseledamöterna där, men ibland kunde jag känna faktiskt att jag ska vara här. Men jag gick med glad i hågen och bad things to start the journey with när man går med i en styrelse är att vara kvinna med för mycket munläder. Jag är kvinna och jag har ganska mycket munläder. Det var inte jättebra. Det var inte heller bra att ha en vision att om att vända på stora stenar och sådär. Det var liksom min tanke, jag skulle vända på lite stenar, tänkte jag. Vad bra! Och att ens vilja något var inte heller riktigt bra. Och under där så ser ni då aktivitetslistan. Jag vet inte om ni någon gång har varit med i någon styrelse, det vet jag att ni har. Och jag vet inte om det i så fall har funnits en aktivitetslista eller om det bara var hos oss. Men det var typ en lista med ärenden som inte hade vi kommit upp på bordet eller varit på bordet och vänt och gått tillbaka. Typ. Och den här listan gick ju runt med jämna mellanrum och vi bockade av den och vi tog upp saker på ärenden på bordet och så var de klara och så gick den här då. Och jag noterade ganska tidigt att på den här aktivitetslistan så fanns HBTQ-frågan. Men den kom liksom aldrig med, den samtalade vi aldrig om och den tog vi aldrig upp. Och det kom definitivt aldrig upp på bordet. Och jag började tänka lite på det, men HBTQ, ja, varför är den med på den här listan? Och då vid den tiden, då var jag inte jätteduktig på de här bokstäverna, vad de stod för och så. Jag var inte så kunnig i det här. Men jag började fundera då. Och fundera framförallt på varför den här inte kom upp. Och jag var ganska frågvis, varför har vi inte tagit upp det? Varför går vi förbi den här HBTQ-frågan varje gång? Och jag fick väl något flummigt svar eller något sådär lite luddigt. Jag vet, jag kommer inte ihåg just då. Men jag började fundera lite på det här. Och jag började tänka lite i de här banorna just med HBTQ. Jag började läsa lite och titta lite på nätet och hitta lite artiklar och böcker och sådär. Så jag blev väldigt intresserad av det här. Och började fundera på varför är det här något som är en fråga ens. Om vem som får vara med. Jag har en sån här app där man får typ dagens bibelord i mobilen. Och en dag så kom det här bibelordet upp. Och sedan dess så har det följt mig från Psaltaren 145:18 att Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Och det här började jag fundera på. Det här började göra, det, liksom det började som en liten gnista och sen började det brinna lite och sen blev det fullt eld av det här. Och sen så har jag följt då och följer med förtjusning en man som kallar sig The Naked Pastor på Instagram och på Facebook. Och jag tror att fler följer honom här säkert. Och jag tycker han är helt fantastisk med sina illustrationer som säger allt i en enda illustration. Det här är en illustration som kom ut för runt påsk någon gång. Och där det står, ja ni ser ju själva, att det talar liksom för sig själv. All means all. Och det är ju lite det här som bibelordet säger också. Alla som ropar och alla som har hjärtat ropar är Herren nära. Det spelar liksom ingen roll vem du älskar eller vad du har gjort eller vem du är överhuvudtaget, utan alla. Det betyder ju någonting. Och nu vet jag knappt vad jag hade som nästa. Jo, ni kan få titta på den där lite grann. Men jag började dra i den här HBTQ-frågan och ville ta upp den på bordet. Och det var lite si och så med det, men jag ringde bara ordförande och sa nästa styrelsemöte vill jag att den är med på dagordningen och jag vill att vi diskuterar den här aktivitetslistan. Jag vill att vi tar upp, jag undrar varför inte den här finns på dag, eller varför inte vi har tagit upp den här och varför det är ett problem. Och så diskuterade vi, den låg sist på dagordningen, men den var med. Och vi var fascinerade givetvis om vi var på alla styrelsemöten så att den hanns nästan inte med och några hade hunnit gå hem. Men vi fick ändå diskutera det och det var väl en ganska jobbig diskussion och allt jag frågasatte trycktes ner och jag var väl ganska ensam om att ha de tankarna som jag hade. Men vi fortsatte att liksom peta med det här och bråka lite med det här i styrelsen och ville liksom ha ett svar på det här. Och då kom vi fram till att, och då frågade jag någon gång, men om det kommer ett samkönat par till exempel till vår församling och vill gå med som medlemmar, får de det då? Och det blev väldigt, ja någon sa ja och någon sa nej direkt, det får de inte. Ja men okej, vad står det i stadgarna? Står det ingenstans? Hur vi förhåller oss till det här? Ja, nej men det står ju att om du tror på på Jesus Kristus och är döpt, då får du vara med i församlingen. Ja, men okej, då får man ju vara med. Ja, och det var ju liksom ingen som kunde neka till det. Vi hade ju inget om det. Så grejen var att det var man ju egentligen, eller alla som trodde på Jesus Kristus som sin personliga frälsare och var döpta, kunde ju vara med. Så det innebar ju att det här samkönade paret som jag frågade om då som ett exempel, de kunde ju få gå med. Men, och då på någonstans så sa vi, ja men alla måste ju få vara välkomna. Men det här måste vi se över, vi måste titta på det här, hur vi ska, ja det måste vi göra då. Men då kom man fram till att, ja men alla får ju vara med, men man eller de som går med, och som, nu har vi ju inte dem i församlingen, vi står ju inte inför det. Det var ju också något man sa. Det var ju inte något som, det var ju inget problem vi hade. Men om de skulle komma och gå med, då skulle de förstå. De skulle behöva förstå att man inte då kunde ingå i, eller ha något förtroendeuppdrag som det ju heter i kyrkan. Alltså att man då sitter i styrelsen eller att man är körledare eller ja, vad jag nu har skrivit, nattvardstjänare, ja, UV-ledare för de här UV-scouterna eller så. Det kunde man, måste man liksom, det måste den här personen eller personerna förstå själva. Att det där går gränsen. Vad mer får man men inte vara med. Så den här bilden, om ni som nu kanske har hunnit titta på, det är också naked passer, fast jag har gjort om den lite grann. Jag har makeat den lite, eller pimpat den lite, eller vad man ska säga. Så trickle down economics, eller trickle down theory finns det något som heter. Och kort och väldigt enkelt så är det idén om att de rika människorna i samhället ska bli ännu rikare och tilldelas ännu mer pengar och ännu mer förmåner och beskattas mindre, så att de blir bara rikare och rikare. För då kommer de fattiga det till dels. Då kommer det sippra ner till de fattiga i samhället. Det finns en teori, och den är ju amerikansk från början, tror jag det är så. Men det säger sig självt att den teorin är ganska omtvistad och kanske inte världens bästa teori. Och något man håller sig till. Det finns ju såklart de som gör det och tänker så. Men det naked pastor har gjort här är att liksom ta nådegåvorna lite så som en sån teori. Att de som är redan stora och starka i kyrkan, de som har normen och är de normala, de får utöva och använda sina nådegåvor. För nådegåvor, det har vi ju alla. Det har man ju lärt sig sedan man var liten och gick i kyrkan. Nådegåvorna får vi ju alla. Som jag hade ju nådegåvan då att sjunga. Antagligen som jag har sjungit så mycket. Eller nådegåvan att tala eller vad det nu är. Och någon har nådegåvan att leda barn. Det hade inte jag. Och vara körledare eller vad det nu var. Sitta i styrelsen och ha liksom en fallenhet. Och vara bra på det helt enkelt. Det är ju något att du är bra på något. Du har fått en gåva. Och det har vi ju alla oavsett vilka vi är. Men att få använda dem. Det fick bara de här i den här härliga fontänen där göra. Men de som då fick komma med, men inte fick ha de här nådegåvorna, de fick då liksom sitta och titta på och vara med. Och de kunde ju då få ta lite av det som sipprade ner. Och ta del av det de andra gjorde med sina nådegåvor. Men sen om man tittar noga så ser man att ett litet sånt här lamm håller upp en skylt. Och jag vet inte om ni ser vad det står, men det står VDK på den skylten. Och jag vet inte om ni alls vet vad det är, men i vår församling så står VDK för vårda din kyrka. Och när man var med i en VDK-grupp så hade man några gånger om året hand om fika. Och efter söndagsgudstjänsten, man städade kyrkan. Alla var med i en sån här grupp. Och det skulle ju även då en sån här person vara med då i VDK. Jo, men det kunde man. Och man var ju inte så längst fram när man serverade kaffe, utan man kunde ju fixa det lite bak. Så därför har man satt dit den där skylten att det finns ju ändå vissa saker som man kunde få göra. Jag var med i VDK-grupp såklart och jag städade toaletterna. Det var min uppgift. Så det är ju sånt. Så det fanns uppgifter. Så, trots allt. Jag vet inte vad ni tycker om den här bilden, och den kan göra jätteont. För den gör ont. Och det var precis så här snacket gick. Tror det eller ej. Och jag blev jättearg. Jag ville välta bord. Och jag blev jätteledsen in i hjärtat. För jag kände, det här är ju inte... Det här är ju inte gott. Det här är inte bra. Så här vill inte Gud ha det. Jag var alldeles fullkomligt övertygad. Och jag kände i hela hjärtat att det här är fel. Så jag började att bråka. Jag började bli högljudd. För jag kände mig trängd i det här. Och jag kände att jag försökte och försökte att prata. Och vi nådde inte fram till varandra. Det blev bara fel. För hur kan man känna att man är med i en församling om man ändå inte får vara med? Att man inte får vara med och bidra. Att man inte får vara med och jobba tillsammans. Det säger sig själv. Och jag vet ju också att det är inte den enda församlingen idag, tyvärr, som tänker så här. Att det blir som en liten kompromiss. Man får vara med, men man måste ändå förstå. Det här att man måste förstå att man inte kan vara med. Och det här med att välta bord. Jag kan inte säga om det var bra eller dåligt. För mig var det nödvändigt kanske mer just då. Sen blev det inte så bra av det. Men jag hade liksom inga andra verktyg just då. Och det som hände då, det var det värsta av allt. Tystnaden inträdde. Den stora, hemska tystnaden. Och den här tystnaden, den tror jag även mina HBTQ-vänner och personer kan känna igen sig i, tyvärr. Det här osynliggörandet. Och det här att man bara sätter på sig horsikåporna. Att man vänder ryggen till eller flyttar blicken ifrån dig. Man tittar inte dig i ögonen längre. Och det som hände, det var att telefonen slutade ringa eller mejlen slutade komma om den här sången på söndagarna. Jag blev inte längre kontaktad att hålla i sången på söndagen. Och jag tänkte, de kanske har tappat bort mig på listan och glömt bort att ringa mig. Valberedningen ringde inte heller som de gjorde i vanlig ordning för varje års när det skulle tillsättas massa saker som skulle göras i kyrkan som man skulle ta sig an. Utan det blev liksom tyst. Och mina nära och kära i församlingen fick också börja höra saker som att det sades inte till mig, för det var ju tyst. Men de fick höra, ska Ulrika och Anders skiljas? Ulrika HBTQ? Eller är hon homosexuell? Är det någon av barnen som är homosexuell? Alltså man undrar, och snacket gick. Och mina svärföräldrar är ganska gamla och tyckte det här var fruktansvärt jobbigt. Tycker fortfarande det här är fruktansvärt jobbigt. Och att jag står där och bråkar i församlingen om någonting som jag bara inte behöver bråka om alls. Det är mycket enklare om du bara är tyst. Och här kommer liksom eko in i mitt liv. För det jag kände, det var att vi har väldigt mycket ungdomar i Värnamo som konfirmeras. I Värnamo, jag vet inte om det är så att jag känner inte igen det från Örebro att det här med konfirmation är en sån stor grej. I Värnamo så är det verkligen en stor grej. Det är nästan som att man tar studenten. Det är verkligen, ja, man förbereder sig i veckor för det här och bjuder släktingar och vänner. Och det är en jättestor grej. Och därför så kommer det mycket konfirmander även till frikyrkorna. Jättemycket. Något år hade ekumeniakyrkan i Värnamo över 100 konfirmander. Och det är ju det att kompisar drar med sig kompisar och så går man tillsammans och hela fotbollslag går och innebandylag går. Så att det är ju en stor välsignelse att ha de här ungdomarna och att de vill gå på det här. Och då fick jag nästan lite ont i magen när jag vetskapen om att en del av de här ungdomarna har funderingar på varför de inte är som alla andra eller varför de blir kära i någon av samma kön. Vi vet ju att det är så. I sådana stora grupper så är det ju alltid några. Och jag tänkte, med den här Men det här tankesättet vi har i Värnamo och i den församling jag tillhör, vad är det de får höra när de här frågorna kommer? För ungdomar frågar, ungdomar är nyfikna. Och vad är det de får höra när de frågar de här frågorna? Får man vara homosexuell i kyrkan? Och vad svarar ledarna på det? Får de då svaret att nej, du är inte okej? Mitt i allt, när man är 15 år och allting annat inte heller är okej. När man tycker att man är så okej som man kan vara i den åldern. Ska man då dessutom få höra att de känslor du har och det du känner är inte okej. Det är synd, eller vad man nu får höra. Det gjorde mig så ont och jag kände att jag vill göra någonting för de här. Och jag vill att finna, jag vill vara motsatsen till det här på något sätt. Och då hade jag ju sökt på nätet. I den här tiden så var jag ganska påläst. Jag hade läst allt jag bara kom över. Alla tidningar jag skaffade Dagen och jag skaffade inte Världen idag. Men jag läste det på, Facebook och alla sådär. Alltså jag var så, jag läste allt jag bara hittade. Och jag skaffade böcker och jag lyssnade på ljudböcker. Och inte minst så har jag såklart läst Välkomna varandra, den här antologin. Och jag har läst Anton Lundholms bok Välkommen in i min garderob. Och alla de här böckerna som finns att läsa. Så jag var ganska påläst. Och jag hade också hittat på nätet att det fanns en organisation som hette Eko. Och att jag tänkte, jag ringer dit och kollar om de har någon idé och några tankar. Så eftersom jag reser i mitt jobb och skulle resa till Stockholm så hade jag några timmar i bilen. Så jag tänkte, jag ringer till Eko och bara säger hur jag känner. Och i telefonen så möter jag då Ingela. Och när jag berättar för henne mitt ärende så säger hon, Ulrika, vet du att du är ett bönesvar? Och jag sa till Ingela, nej du Ingela, det är nog det sista jag känner mig som ett bönesvar. Ja, sa Ingela, men det är du, för vet du vad? Igår så satt vi, jag tror det var typ så. Igår satt vi och pratade precis om det här du säger nu. Vi satt och pratade om att vi borde bredda oss lite, komma ut i de mindre orterna i landet lite, sprida oss lite. Och vi pratade om att typ, vi skulle kunna hitta frögrupper eller någonting. Vad tycker du om det? Alltså, och då tänkte jag att det skulle inte behöva vara någon förening så att man måste ha styrelse så att det blir så krångligt. Utan ni skulle kunna luta er mot de andra lokalföreningarna eller Eko, ni skulle inte luta mot oss, men att ni ändå finns där. Och det nappade jag ju direkt på. Och så pratade vi säkert lite till om titeln och datten och sen var vi på. Och sen gick jag och funderade på det här. Sen var jag och min kompis Anneli och hälsade på nere på Eko när Anton Lundholm var där på sånt här fredagssnack. Och sen drog vi igång. Vi har en frögrupp i Värnamo. Men den är inte så jättestor och just nu har den legat lite pris eftersom det har varit corona. För vi har ganska mycket äldre personer i vår fantastiskt fina grupp. Vi har lite 80-plussare där. Så att det, ja, de här människorna de är så guld värda för mig. Men jag vill inte att vi ska smitta ner varandra. Så vi har hållit oss lite coola. Men förra hösten så bjöd vi in då, till ett fredagssnack vi också. Och på neutral mark var vi, inte i kyrkan utan vi var på neutral mark. Och vi bjöd in Anton Lundholm till oss i Värnamo. Och alla hugg i och fixade. Och jag bjöd in styrelser i Värnamo, de frikyrkorna som fanns i Värnamo och dess styrelser. Så jag skrev ett brev till dem och sa att det här är angeläget. Ni har de här personerna i era församlingar, det är våra syskon. Och ni har familjerna och ni har vännerna i församlingen. Kom och hör en berättelse om hur det är att vara gay och komma ut i frikyrkan som gay. Och vi fixade fika och vi hade ingen aning om hur många som skulle komma. Och vi var väl i ett rum som är lite mindre än det här rummet. Men det blev knökefullt. Och det var så roligt. Och Anton drog sin historia och... Vi, som han gör så väldigt bra. Och efter det så blev det ett fantastiskt snack. Och vi kunde prata och samtala och det kom jättebra frågor. mycket, mycket bättre samtal än vi någonsin hade haft i styrelsen. Där det bara blir liksom att man hugger mot varandra på något sätt. Det här blev ärliga, genuina, uppriktiga frågor till Anton. Så det blev en kanonbra kväll. Och vi vill göra flera sådana här och ha lite idéer. Men som sagt, vi får vänta lite till. Men Eko kom in här och har varit så otroligt viktigt för mig under den här perioden. Men under tiden så hände det saker i församlingen. Jag beslutade att gå ur styrelsen. Jag hade suttit i 4 år i styrelsen och tänkt att nu är jag klar. Och jag kände att jag brann så för de här frågorna. Och jag kände att jag fick inget utrymme och kunde inte läsa mig rakt i det sammanhanget och göra det jag ville. Så jag och min man diskuterade och han sa, jag tycker du ska lämna styrelsen och göra det här istället utanför. Du skulle växa så mycket utan det och göra det på ett annat sätt. Så jag tackade och bockade för mig i styrelsen och gick ur. Strax efter det så kom det in önskemål om att det skulle göras en ny församlingsordning. Eller rättare sagt, göras en församlingsordning i församlingen. Och ni hör ju själva en ordning så att vi skulle få ordning på församlingen. Och några i styrelsen då satte sig och skulle då knyta ihop den här församlingsordningen. Och sen efter ett tag så kom det då ut en församlingsordning till varje brevlåda. Hushåll där vi som var med församlingsmedlemmar. Och det var en bibba. Och det var olika punkter då. Uppunktat med olika saker såsom nattvard, dop, medlemskap, vigsel. Och det var ju liksom de som jag tittade extra på. Och under varje punkt, eller så, under varje rubrik så var det tjockt med text. Hur man skulle förhålla sig till det här. Och under den texten så var det en hel radda med bibelord. Som man bara då skulle kunna titta. Och så visste man sen hur man skulle förhålla sig till allt det här. Och det var inte bara jag som kände att stripsnaran bara drogs åt. Hur i hela livet ska vi kunna leva upp till det här? Och det var inte bara jag utan det blev liksom lite mina kompisar jag kände. Och de som man ändå pratade med om den här församlingsordningen reagerade starkt på det här. Och funderade på hur. Jag kände inte att jag kan kanske vara kvar i församlingen så många. För jag kan inte leva upp till det här. I vilket fall som helst så bestämdes det att vi skulle ha 3 stycken församlingsmöten. Angående den här församlingsordningen. Och vi skulle diskutera det här. Och punkt för punkt gå igenom vad vi tyckte om varje punkt. Och jag hade då bestämt mig att jag skulle komma ut inför församlingen. Som allierad med HBTQ och berätta vad jag kände och vad jag stod i det här. Och vad jag tyckte att församlingen skulle ställa sig någonstans. Och då, jag har ibland den här Astrid Lindgren citatet som jag tycker är fantastiskt. Och ni har säkert sett det många gånger. Men ibland måste man bara göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Det här är så bra. Och det är så sant. Och jag tänkte, jag måste göra det här. Jag måste ta det här och berätta det här nu. För att det är precis så här jag känner. Och jag vet att människor kommer kanske ta illa upp. Människor, mina nära och kära kommer tycka att det här är jobbigt. Men jag måste göra det här. Och jag gjorde det. Så första församlingsmötet så tog jag med mig min lilla padda. Jag hade skrivit ner en text som jag läste. Om man säger kärnan i den texten var det här att allting handlar om vilken frukt vi skördar. Det var liksom innehållet. Sen var det en lång text jag läste. Men antingen får vi ju säga att trädet är bra och frukten bra. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Eller hur Börje? Så är det ju då.
Precis.
Matteus 12:33. Och det här är ju liksom det, är liksom det enda vi behöver veta egentligen. Att det vi gör, det vi säger, det vi handlar, som vi behandlar varandra, därav skördar vi frukten. Och är inte frukten bra? Går den inte att äta? Eller blir den till och med kanske dödlig? Ja, då är det inte ett bra träd. Så enkelt är det bara. Och det här läste jag, den här texten som jag hade skrivit till det här. Och så gick jag och satte mig. Och just det församlingsmötet var det faktiskt fler som hade reagerat på andra saker och även på det här. För då hade vi just det här med vigsel och det här som var en punkt. Och det finns personer i den här församlingen som har anhöriga och släkt som är HBTQ-personer som yttrade sig i det här också. Så jag var inte helt ensam faktiskt i det här. Men sen var det ett församlingsmöte till. Och då var jag inte lika förberedd. Jag kom sent, jag slirade in 15 minuter för sent och jag fick platsen typ där Anna-Karin sitter långt fram. Hamnade jag med andan i halsen. Men då hade man laddat till tänderna. Med de största bilarna stod man och berättade för mig vad jag hade dragit in i församlingen. Och jag var inte beredd på det här. Och jag kom med villfarelser. Och bara det faktum att jag ville att den här boken skulle läsas, det var alltså välkomna varandra. Det var en idioti, det var inte klokt. Det är Bibeln vi ska läsa. Hur kan du säga att vi ska läsa den här boken välkomna varandra? Det var inte tal om att den skulle finnas med ute på vårt bokbord. Och det här var en så fruktansvärd upplevelse för mig. Och jag var inte beredd, så jag knäckte ihop där. Det blev bara för mycket. Så att efter det här församlingsmötet så gick jag hem och skrev ett mejl till församlingens pastorer och styrelsen att jag ville begära utträde ur församlingen. Och det har jag inte ångrat. Men det var liksom bomben som briserade och emotionen blev det för mycket där. Bomben briserade. Och det där församlingsmötet, sen var det ett församlingsmöte till, men det var jag ju inte med på då. Men det här gjorde att församlingen fullkomligt, det bara briserade. Och en församlingsmedlem kom fram och grät och sa att HBTQ, det enda vi ska prata om. Jesus då, ska vi inte prata om det? Vi pratar bara om HBTQ. Och jag har faktiskt funderat på att ta livet av mig för att vi bara pratar om HBTQ. Det var så konstigt så att det var inte klokt. Det var mycket sådana här konstiga saker. Så att det blev kalabalik liksom. Det blev panik i församlingen. Och det här är ju inte bra. Det här är ju inte bra. Och varför blev det så här? Varför briserar en bomb liksom? Jo, för att vi är rädda. För att vi inte vet bättre. Och det här var kanske, många av de här personerna som satt visste ju inte ens vad HBTQ kanske stod för. Och homosexuell kanske man visste Pride och man visste de här, ja men alltså det här som alla kanske vet och det enda man refererar till liksom. Men det ska ju inte vi ha här, i den här församlingen. Sådana har vi inte här. Och det ska vi inte ha. Då är det ju slut med oss. Så rädslan och okunskapen såklart är det som ställer till det. Så otroligt mycket. Och om jag får ge råd till församlingar nu när jag har lite mera det här i backspegeln och har varit med om den här resan, så är ju mitt råd att samtala. Och då tycker jag och tänker att våga ta samtalet först i styrelsen, i ledning. Hur ska vi lägga upp det här? Vi kommer inte från det här. Det här angår alla. Det måste vi först förstå. Och samtala på ett sätt så att det går att samtala så att alla får komma till tals. Och sen ordna exempelvis samtalskvällar. Det var ju något som jag försökte då mitt i det här, att ordna samtalskvällar. Och Bilda har en film som heter Störst av allt i kärleken. Den är väldigt, jag vet inte om ni har sett den och ni vet vad det är för någonting. Men det är en film som tar upp, man säger, både bejakande och icke-bejakande sidan. Så den är verkligen en bra film att kunna diskutera om. Även fast jag tycker att den är mer icke-bejakande än bejakande. Att titta på en sån här film tillsammans som en samtalskväll och ställa frågor och kanske ordna lite enkelt fika är ju en grej, tycker jag. Eller samtala kring boken Välkomna varandra, om den nu får komma ens in på portarna. För det är ju en jättebra bok att läsa, kanske ett kapitel och samtala om. Kanske ha en studie eller en bokcirkel med den här boken på något sätt. Det är ju toppen i det. Men jag tycker faktiskt att man ska undvika debatter och panelsamtal i första skedet. Jag tycker det. Därför att där hamnar personer så lätt i kläm. Och där måste man ha mycket mer kunskap om hur man ska leda sån här debatt eller hur sån här panelsamtal ska gå till i så fall. Där måste kunskapen finnas först. Och sen kommer ju det här med kunskap då. Att förkovra sig, precis som jag gjorde. Jag vet ju att processen är lång om man börjar från noll. Så är det ju egentligen med allting. Även fast man vill att det ska gå jättefort. Så gör det inte riktigt det. Utan det är en process för människor att om man nu är uppvuxen med det här som många frikyrkliga är uppvuxna med, att det är en synd och allt det här. Och att man har haft det med sig. Så är det en process. Tyvärr. Så är det så. Tyvärr. Men vi behöver kunskapen och vi behöver ju utbilda då i HBTQ, givetvis. Vad är det ens? Bokstäver, vad står de för? Och hur är det liksom? Bjuda in Eko eller andra sakkunniga såklart, som kan berätta. Erbjud och ge tips om bra böcker och sånt där, Facebookgrupper och mera. Det finns ju hur mycket som helst. Och sen, såklart de personliga berättelserna är superviktiga. Som till exempel Anton den här kvällen då, när han kommer att berätta om sitt liv. Det är nästan det allra, allra mesta. Men där får vi ju också vara otroligt noga med så att inte den personen blir utsatt på något sätt. Sen vet jag ju att det finns församlingar som har kommit så långt i det här redan och är långt fram i processen. Så när det gäller de frikyrkliga så är det de som är långt, långt efter som inte ens har börjat och de som är fram och viger idag samkönade. Så det finns ett sånt stort spann på vart vi befinner oss. Men jag tänker också, det här är något som jag har tänkt på den sista tiden, att när vi är framme nästan, när vi är där, att vi viger och när vi har de här teologiska samtalen, när vi har kommit långt, att också ha rimliga förväntningar på våra HBTQ-vänner och att de är liksom inte överjordiska och att vi inte gör dem till, vad ska man säga, bättre än vad de är eller bättre än oss, att de ska leva upp till något som inte vi själva ens lever upp till. Förstår ni vad jag menar då? Ja, det är något jag har tänkt på sista tiden, för man hör ofta det här. De här personerna lever i livslånga, överlåtna trohetsrelationer. Ja, men det gör ju inte ens vi. Alltså, vi ska inte förvänta oss det orimliga och det som, utan vi är alla de vi är. Och vi ska inte förvänta oss för mycket av varken oss själva, andra eller vad vi nu förväntar oss av saker. Utan vi måste känna att det är rimligt och att vi får vara de vi är på samma villkor. Till sist så ska jag läsa, eller ni kan också se, men jag kan läsa det här, för det kan bli lite svårt att se. Jag har börjat läsa Esther Kaysens bok nu då, den har kommit ut en ny som feministpastor. Hon har gett ut en bok nu precis i dagarna. Och jag har börjat lyssna på den på Storytel. Ja! Alltså, stark rekommendation. Hon är ju helt fantastisk. Men jag satt i bilen igår på väg från Stockholm och då lyssnade jag på den här och då fick jag stanna vid vägleden. Jag tänkte, det här måste jag skriva ner till ikväll. Kristendomen betyder ingenting för mig om den inte är god. Trots att jag har varit troende sedan jag var barn och idag är utbildad pastor, är jag inte kristen till vilket pris som helst. För ärligt talat, ska vi lyda det vi tror att Gud vill bara för att vi tror att Gud finns, även om det är något dåligt och skadligt? Poängen är väl att försöka följa Gud för att Gud vill något som är bra. Esther Kaysen. Det tyckte jag var så bra. Men det här är jag faktiskt färdig och har dragit igenom. Jag hoppas att ni fått med någonting.